Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Det här är Lale, inspelade i Los Angeles.
Vi är en stad full av framgångsrika människor och alla borde vara glada, men den här ensamheten, jag tror det var det som slog mig hårdast när jag såg den hos väldigt så här framgångsrika människor som borde vara glada, så här, men vänta, du har gjort det här och det här och det här, och så ser man den här otroliga sorgen. Och för mig kom det, ja, men det blev en sån otrolig chock att inte ens på den här platsen där vi får ha så roligt och vi får göra så många saker och alla är så otroligt framgångsrika, jag menar var och varannan bil är liksom jättedyr och alla är så här, men att det är en sån olycka. Så på det sättet så är det en väldigt konstig stad. Jag blev lite discouraged, eller liksom jag blev väl lite, jag tappade lite modet, eller vad ska jag kalla det för. Mm. När jag mötte det, för jag tyckte det var så sorgligt. Det är också omställningen för mig blir väldigt stor också. För mitt botten har ju varit extremt djupt. Liksom, både praktiskt i mitt liv och mitt känsloregister har gått från liksom urfattigdom som jag faktiskt levt i när jag var mindre innan vi kom till Sverige och till den här bo i Hollywood. Så det är svårt för mig att bara se det som är bra. Och jag inser också att egentligen, även om folk låtsas som att de är lyckliga här, så tror jag att de i alla fall känner olyckan omkring dem.
Ja, välkommen till Värvet och en ny serie. Ja, vi testar att göra något slags, inte en best of, utan mer ett slags härligt temanummer bara av Värvet. Jag heter Kristoffer Triumf, producent är Klara Wallin och så har vi givetvis Acast med som ett hörn. Och idag ska vi ta en titt på vad jag lärt mig om framgång under årens lopp. För om jag nu genom att intervjua över 400 människor i en podcast har lärt mig någonting om just framgång, så tänker jag att mycket av det ryms i de här minuterna med Lale. Jag levde länge i tron att framgång var lika med lycka. För även om historierna om framgångsrika människor som dör av överdoser eller eget val på annat sätt är ganska vanliga, tänkte min hjärna att de nog trots allt var anomalin. För om framgång inte ger lycka, vad gör det då? Men så här är det. Framgång är inte lycka, det är helt olika grejer.
You can't f*** around when you have kids.
Right.
You can't afford to go into a depression. You can't afford to go eat yourself into a stupor,
yeah.
Lay on the floor. You can't do it. You got the kid needs to be taken care of.
Det här är Louis C.K. i en konversation med Mark Maron i den senares podcast WTF. Jag vet att det är lite komplicerat att inspireras av Louis C.K. nu, men det visste vi inget om 2010 när den här intervjun sändes första gången.
I suddenly had a reason to raise to earn money. That was real.
And this whole thing is what really defined this the next phase of your creativity.
Yeah.
Because all these struggles are still real to you. You still eat ice cream. But
yeah,
now
I still
you
do
have
that stuff, but I've learned, and also I started to look at it as a real man does. In other words, instead of going like, I'll have an idea when I have it, and you know, why am I getting the gigs, all that kind of stuff, waiting around. I couldn't do it anymore. I had to start going like, okay, what do you want to do? Make plans, make actual plans,
yes.
And execute them. Have an idea of how you're going to do it. Approach it as a very important thing that you do and it's your job. Take it really seriously and be dedicated to it, not just in how you feel, but in how you live your life.
You can't live like a child anymore.
Can't do it anymore.
Right.
Can't and do it. So that's when I started doing that. And I looked at guys like Carlin and Chris Rock and building a thing from a, you know, whole hour from the ground up. How do you do it? There has to be a way. These other people did it. Maybe I can do it. I'd been doing the same f***ing absurd 40 minutes. I could never get above 40.
Yeah.
I was doing the same absurdist, silly 40 minutes of stand-up for a good 15 years.
Give or take 20
yeah,
25
close
minutes.
To 20.
Yeah, but no, I mean like...
Oh,
yeah.
Give or take 20, 25 minutes.
Mean, yeah,
I would kind of switch in and out, but it's the same heart, the
right.
Same backbone. And I hated it. I hated it. I hated what I was doing. I'd outgrown, but I didn't know how to do anything else.
Right. And then the gift of real life hits you in the head and
yeah,
you realize...
Yeah, I really have to actually try. I actually have to like to go up on stage and not be afraid of bombing. Not because I'm so cool, but because it's my... job. It's my responsibility.
But also I think
I need a future as a stand-up. I have a child.
Jag spelade klippet för att det förändrade min karriär och det förändrade mig. Det här satte ord på tankar jag hade haft. Att jag inte alls bestämde över mitt eget liv egentligen. Och jag hade också fått barn och kanske inte på det där amerikanska sättet behövde finansiera hans utbildning. Men vad blir jag för förälder om jag inte är glad på jobbet?
Du har ju liksom alltid hetat Bonnier. Vad liksom kommer med det?
Det har präglat mig på väldigt tydliga sätt tycker jag. Därför att jag upplever det som att hela det här privilegiet och den här familjen och allt sånt där, det är som att du ska springa 3000 meter hinder. Och sen så föds du och börjar springa. Och det går liksom ganska bra. Och sen efter typ, jag vet inte, 100-500 meter och sånt där, så inser du att du fick starta liksom 100 meter före alla andra. Och då från början känns det ju liksom så här, du springer på, det går ju bra liksom. Men sen inser jag att alla på läktaren liksom, de bara buar och visslar. För de tycker liksom att du myglar. Och sen ser du liksom att alla de andra löparna, de är ju skitsura. De liksom, där springer en fuskare där framme. Så här, ja. Och det känns liksom inte bra alls plötsligt. Det känns ju liksom jätteobekvämt. Och sen skulle du säga till liksom de där på läktaren så här, men förlåt, det är ju fruktansvärt det här, jag är jätteledsen. Mm. Och de är så här, men fan, tror du vi tycker synd om det? Du fick ju starta 100 meter för alla andra, jävel, det är ingen synd om dig. Ja, och så springer man, och då tror jag så att sen går i åren när man springer varv efter varv, och sen till slut så har man sprungit så många varv så att antingen så har man ju samma försprång, eller så har andra hunnit upp en, eller jag menar, det liksom har på något vis normaliserat på något. Du kan ju födas så att du liksom föds 3 meter före startlinjen, då hinner ingen upp dig. Men i normala fall, som i mitt fall, så är det väl sådär 100 meter före. Och det där är man väldigt medveten om. Och jag tror att för min del så skapade det när jag var liten en enorm känsla av skuld. Jag kände mig liksom otroligt, ville be om ursäkt från de där 100 meter. Jag liksom, det gick inte, jag kunde inte starta om. Liksom. Det var liksom, jag var född. Och just det där behovet av att kompensera det, be om ursäkt för det, liksom, det tror jag har blivit, för mig så är det nog den drivkraft som fortfarande faktiskt är liksom, få mig att gå upp på morgonen och liksom drivas.
Så här som Jonas Bonnier berättar har jag aldrig känt. Jag hade liksom aldrig någonting riktigt gratis, utom möjligen språket. Men jag har alltid velat bli något. Mina kollegor både i tidningsvärlden och senare i reklambranschen hade det ofta lättare för sig än jag, men jag förstod aldrig riktigt varför. Samma sak när jag jobbade med Filip och Fredrik. Det fanns så många begåvade människor kring dem som det lossnat för. Det var som om jag inte hade hittat min grej i livet, och eftersom jag inte visste vart jag skulle hade jag heller ingen förebild. Det var först när jag insåg att jag kanske ändå kunde ha talang för intervjuer och hörde Mark Maron, som vi lyssnade på alldeles nyss, som jag fick riktning. En som däremot tidigt hade någon att se upp till var Felix Herngren.
Min bror har ju alltid varit väldigt, väldigt smart och haft 4-8 och sådär. Och jag var inte så snabb i huvudet direkt.
Och han var snyggast i Stockholm.
Mm. Ja, precis. Det var ju... Och han var bra på sporter och han var... Ja, det var ju en hemsk situation.
Sen. Superkänd som typ 17-åring.
Ja, precis. Han började med tv väldigt tidigt. Och, så han var snygg, framgångsrik och smart och musikalisk också. Han spelade ju cello och sjöng i Stockholms gosskör. Och, han var ju ett slags underbarn,
ja,
skulle man kunna säga.
Ja.
Och det var ju... Ja, på ett sätt, jag tyckte att det var förstås var jobbigt, men... Samtidigt så var han, väldigt tidigt så tog han med mig till tv-huset där han jobbade och visade mig hur det funkade och lät mig sitta och klippa slaskbitar i klippborden och lärde mig hur det funkar. Så, här. Så att jag var ju väldigt, han var enormt bjussig med det där och har lärt mig jättemycket och tog in mig i tv-branschen. Så jag är ju verkligen, det var under min gymnasieperiod som jag hade en ganska stor... så här, konkurrensångest liksom. Men sen efter det när han bjöd in mig så tyckte att det var, så släppte det på något sätt, tror jag. Mm.
Jag tar upp Felix för 2013 släppte jag ett värvet med honom, drygt ett år efter att podden lagts ut första gången.
Jag klev in i hissen en gång på NK och då är ju så här speglar där, och då tittade jag till och tänkte, där är ju han i Wipeout, och sen kom jag på att det är ju jag. Mm.
Efter intervjun kom vi att snacka jobb. Jag frilansade då inom reklam och tv och hade nog ingenting riktigt på gång. Och kort därefter kom ett erbjudande från Felix bolag FLX om att göra castingen för ett program som såldes in som ett så mycket bättre för komiker. Och när det var klart och fakturerat, ja, då hade jag inga andra jobb. Men det gick ändå. Drömmen som inte ens var en dröm, för det verkade för absurt, ja, den gick liksom i uppfyllelse. Jag levde på min podcast. Jag var fri.
När man lyckas med någonting, depressionen som infinner sig efter... Post-success depression, tror jag, det var någon som sa.
Det här är artisten Miriam Bryant.
Jag har spelat på Ullevi, gästat Håkan Hellström 2 kvällar i rad. Och det känns som att jag har typ blivit framavlad i ett labb. Och min enda typ uppgift i livet var den här helgen typ.
Och så var det någon som glömde mörda mig efteråt typ. Så bara får jag fortsätta leva på något vis. Typ så känns det. Det låter så jävla otacksamt när man har fått en av sina största drömmar uppfyllda. Men det är märkligt alltså. Jag känner mig helt tom alltså.
Det såg ju helt jävla magiskt ut.
Det var verkligen, det var... Och jag kan inte fatta hur jag fortfarande kan vara så här trött typ. Och bara, jag vill typ inte duscha så här. Jag har blivit helt knäpp liksom. Men, ja, och också jag känner mig otroligt otacksam alltså. För att jag är så deppig nu.
Fast det är inte det rimligt om det är en sån stor urladdning som det var?
Jo, det är det nog. Och jag träffade faktiskt en, helt oplanerat, idag på gymmet så träffade jag en psykolog som tränar på samma gym som mig. Och det var han som sa till mig att jag... Att det där är skitvanligt alltså. Att man har, om man uppnår någonting stort typ. Det heter ju till och med post-success depression.
Okej. Okay.
Mm. Att man blir så här, man bara, aha, och nu då? Vad fan ska jag nu?
Det känner jag också igen, att man... Ja, nu har jag aldrig fått spela med Håkan, men om, inte vet jag. Om jag nu äntligen får köpa den där grejen som jag har längtat efter, eller vad det nu är... Och så gör man det och så bara, nej men vad fan, nu tog det ju slut. Alltså.
Ja, det är märkligt att ha mål i livet ens, känns det som. Jag tror att en av de största anledningarna till varför jag ändå på något sätt lyckas hålla huvudet ovanför vattenytan är för att jag aldrig har några mål typ. Eller jag har liksom aldrig några drömmar riktigt på det sättet. Förutom sånt som känns självklart att jag ska göra liksom. Men jag tror mer på att man måste... hålla någon form av nyfikenhet vaken och så här ändra sina mål hela tiden. Och så här, för så fort man är klar så kan man ju lika gärna bara dö, känns det som. Man kan ju inte bara nöja sig med sin situation liksom.
Jag tror att det är extremt vanligt att man är för dålig. Det tror jag vi svenskar är generellt kanske. Eller kanske hela västvärlden, vad vet jag. Mm. Men att man är lite för dålig på tacksamhet.
Ja, jag håller inte riktigt med hela vägen. För jag tror att... Alltså, nu låter det motsägelsefullt bara för det, men jag är ofta väldigt tacksam för livet. Alltså, jag är ofta, får ofta nypa mig själv i armen och bara säga, fan, varför får jag göra det här? Vem gav mig rätten att få lov att så här, uttrycka mig och, som jag vill och göra precis det jag på något vis har drömt om eller velat göra när jag var liten och sådana grejer? Så jag är ofta tacksam egentligen för, och ofta överväldigas jag av så här, lycka inför livet. Men när det blir så konkret att så här, just den här grejen, om du hade frågat mig när jag var 10 liksom, om vad min högsta dröm är, så hade det varit det som jag fick göra nu i helgen. Och jag hade gett samma svar varje dag i 15 år. Det är så sinnessjukt att man får göra det. Och så kan man inte ens typ, jag kommer ju förmodligen vara glad för det om ett tag, men nu så bara känner jag mig som en tonåring som har fått mens typ.
Jag förstår att jag är lyckligt lottad. Även i mina mest vilsna perioder har jag haft tak över huvudet, eller möjligheter i alla fall. Men baksidan av frilansandet, vilket jag tänker kommer att bli allt vanligare, är otryggheten och i vissa fall även att inte ha en jävel som förväntar sig att du är någonstans eller gör något alls. Bianca Kronlöf.
När jag gick ut teaterhögskolan så hade jag typ min värsta höst i hela mitt liv. Alltså det var helt jävla fruktansvärt. Jag kom till Stockholm, sitter här hemma, inget jobb, inget sammanhang. Alltså, och säga så här, typ, vad gör du just nu? Ja, nej, men jag går på teaterhögskolan. Eller, vad gör du just nu? Nej, jag är arbetslös skådespelare. Alltså, att ha det identitetshoppet över en natt är ju ganska jobbigt. Och något som inte folk pratar så himla mycket om. Alltså, så här, ensamheten och att, så här, att vara sammanhangslös är ju fruktansvärt smärtsamt. Ja, men så inga pengar. Och det är också jävligt jobbigt att vara punk. Sen blev jag dumpad från min relation som jag hade haft i 10 år. Och det är också ett väldigt tydligt sammanhang att vara i tvåsamhet och att inte vara det. Så då liksom, då började jag jobba på ett boklager utanför stan. Det tog en timme att åka ut dit. Man började jobba 7 på morgonen. Och det var helt hemskt. Alltså det var så fruktansvärt.
Det är så otroligt coolt att Bianca kom från det här och sedan dess har jobbat typ nonstop och gör, som jag har förstått, en långfilm på Nordkalotten just nu. Och om du inte vet var det ligger, jag visste inte, så föreslår jag att du googlar det så lär du dig någonting. Men Jag tänker att Bianca hade riktning. En oerhört framgångsrik person som däremot inte hade det, utan halkade in på ett bananskal som du brukar heta, är Ernst Kirchsteiger.
IKEA, restaurangchef. Plötsligt så märker ju ledningen att nej, men nu har vi ju liksom en restaurangchef som dessutom är estet och bryr sig väldigt mycket om liksom gestaltningen av ett rum och flöden av kunder och så. Så ganska snabbt så började jag åka runt i Sverige och hjälpa till med de andra IKEA-restaurangerna för att få dem trevligare och för att få, ja men du vet, så man inte krockar med brickorna och liksom logistik. Och inte så långt efter det så började jag åka ner till Älmhult och jobba med IKEA-katalogen och hjälpte till med den amerikanska IKEA-katalogen och så vidare. Så jag liksom på något sätt så bara drev jag iväg från restaurangen och bara märkte att restaurangchefen är bara här mindre och mindre och han är ute och gör andra saker. Så att sen blev det så att jag började jobba på någonting som heter IKEA på jobbet. Alltså jag började jobba med inredning, offentlig inredning. Kontor, skolor, sjukhus, ja, utanför varuhuset. Så då jobbade jag som inredningsarkitekt och ritade igenom stora företag. Och det var också väldigt, väldigt kul. Så att på något sätt så blev det ena, gav det andra och så plötsligt så fanns jag inte kvar inom restaurang utan då fanns jag inom inredningsvärlden på något sätt.
Mm. Och steget till SVT?
Då håller jag på att rita på Löfbergs Lila Arena i Karlstad, du vet, hockeytemplet i Karlstad. Jag gjorde logerna och jag gjorde restaurangen och sitter och ritar helt fokuserad så ringer telefonen och då är det någon sån här superglad människa som bara tjena, tjena, det här heter sig och så och vi har sprungit på ditt namn vid så många tillfällen så att nu tänkte vi att vi ska ta och ringa dig och det är ett program som handlar om att förvandla ett fallfärdigt torp till ett schysst sommarboende och vi behöver en inredare och då skulle vi, och där någonstans så började jag tänka att den här människan i andra änden kan inte vara riktigt klok. Alltså jag hade mycket kompisar på den tiden som kunde sådär, och de hade helt enkelt för mycket tid på arbetstid så att de kunde ringa och prata gotländska och beställa massa stolar och skoja och de var så roliga, vet va. Så tänkte jag, nu är det någon som bara driver med mig och säger att jag ska börja jobba med tv och det här är bara skitsnack alltihop. Så jag sa faktiskt, bokstavligt talat, du, det löser sig. Så la jag bara på luren. Jag tänkte, det var en jävla obehaglig människa här som försöker säga att jag ska. Men då ringde han upp och det var lite mer sansad och förklarade han läget och då hamnar jag i det här. Som ju många människor hamnade i ja och nej läge så här, då fick jag en fråga. Vi skulle vilja provfilma dig för att vara med i ett program som skulle heta Sommartorpet. Då kan jag säga ärligt till dig att det var så nära att jag tackade nej till det. För att jag har aldrig varit fascinerad av mediet, tv överhuvudtaget innan det. Jag var 42. Mm. Jag var 42 år. Det som gjorde att jag tänkte att ja, men provfilma, jag tänkte så här. Undrar hur det ser ut på inspelningsplatsen. Jag tänker så här med lampor och sen gröna sladdar och röda sladdar. Jag var fascinerad av bilden av själva inspelningsplatsen. Och så tänkte jag så här, men fan, en sommar. Hur svårt kan det vara? Det kan vara i världens roligaste sommar. Alltså jag hade ett så kort perspektiv. Så då kom man hem och provfilma och det där var ju också så här traumatiskt. Jag kommer ihåg att när jag la på luren så ångrade jag mig nästan att jag hade sagt att han skulle få göra det. Och sen hade jag ångest hela helgen. Han kom en måndag, kom jag ihåg. Och jag hade sådär, sov dåligt, lite sådär bebisvett i nacken. Har du haft det någon gång? Man liksom, sådär, i nacken, man är helt blöt. Och jag bara, nej, 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 jag vill egentligen inte det här. Jag vill egentligen inte. Så ringer det på dörren och då står jag där. Med gigantiska lökringar av ångest under armarna. Och bara tar in och så sliter han fram en liten kamera och säger, ja, men det är bra Ernst, du gör någonting så filmar jag. Och jag kunde lika gärna ha fått en dolkstöt. Det var liksom, tänkte jag, nej men lite mer pedagogik. Du kan inte bara säga att jag ska göra något så film. Så jag backar ut i köket, tar tag i min översta kökslåda, stirrar bara rakt in i kameran. Drar lådan ut och in och bara säger att det här är en väldigt bra kökslåda. Det är ungefär vad jag kan åstadkomma. Sen bjuder jag på kaffe och han går hem. Jag tänker, ja, 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 det här blir ju ingenting. Lika skönt är det. Det var verkligen det jag tänkte. Det här var verkligen konstigt alltihopa. Så ringde de senare och det gick väl en vecka så ringde de och sa att ja, du Ernst, vi har tittat på det här och jo då, vi ser någonting. Jag tänkte, vad ser de? En förintad människa med lökringar under armarna som bara önskar att allt vore över. Så det var ingången till att jag sen började göra Sommartorpet. Så gick allt väldigt, väldigt fort. Det var som att jag rörde till någonting för människor. Det var, kan en man som är 2 meter och 45 i skonummer prata lyriskt över en tussilago utan att det blir bråk ute i Sverige. Alltså, det blev som att jag, ja, ställde till det på något sätt. Någon slags mansbild som kom skevt. Eller jag vet inte, det var väldigt mycket så här, älska, hata.
Mm.
Båda de här orden är extremt laddade. Om någon ska hata en annan person, då måste man ju liksom ha gjort en grundlig analys där. Ernst delar Sverige i två halvor, en hata halva. Det blev väldigt mycket. Så där satt jag nästan tänkte, nej men det här, jag vill inte en människa ont liksom. Det här vet jag inte om jag har lust med.
Det kan du ju inte gärna ha varit beredd på.
Nej, verkligen inte. Det var någon som vittnade om att de hade varit på en liten grekisk ö där det hade uppstått handgemäng. För att det var en grupp svenskar som hade kommit ihop sig runt omkring personen Ernst Kirchsteiger. Och det hade blivit riktigt bråk och de hade väl skrattat lite åt det. Men alltså jag blev bara beklämd och tänkte att det här är väl liksom det sista på jorden. Jag vill att folk ska bli arga på varann. På grund av, ja men du vet, det blev hela det med barfota. Och bilden av mig blev så stark, tyckte jag det kändes som. Det blev så mycket. I folks, ja, det pratas så mycket om det på något sätt.
Men var det så, liksom, var det en, alltså som att du inte hade skor på dig till exempel. Ja. Var det någonting ni diskuterade redaktionellt? Eller var det, det kom bara liksom.
Alltså så här var det, att det fanns olika ingångar till det här huset. Och sen ställde jag av med skorna någonstans. Och sen så visste jag inte vad jag hade dem. Och sen så skulle de letas reda på. Och sen skulle de snöras på. Till slut så bara kände jag, nej, jag skiter i det. Då går jag barfota hellre. Så att det var egentligen bara ren lättja. Och sen kan jag säga att hemma så där så går jag gärna barfota. Det är ju jätteskönt. Så när man skaffar sig lite läderhud så där så funkar det ju. Men att det skulle vara någon gimmick att gå barfota eller någonting, inte alls. Utan det var bara det att jag inte hittade mina skor.
Äktheten i den här människan, alltså. Jag tror inte att Ernst hade funkat och blivit så folkkär om han inte var så oerhört.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Nej, det går ju förstås inte. Jo, Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Grundad. Om jag i början sa att framgång och lycka inte är samma sak, så tänker jag att vi på ett oerhört sorgligt sätt fått det bekräftat i år.
När jag ser tillbaka så tänker jag, fan, det har gått på snöre alltså. Jag har haft tur blandat med lite skicklighet och intuition på att göra det som jag vill göra, och haft lyckan att få göra det. Det är inte alla som har det.
Det här är Tommy Körberg.
Och sluppit den där pressen. Jag bara tänker på vissa unga stjärnor som går bort i förtid. Man bokar inte 900 gig på 8 år för en ung man.
Du tänker på Avicii?
Ja. Mm. Tim. Ja, nej, det där var väldigt olyckligt, måste jag säga. Men den pressen där, alltså det är klart, i London var det ju en sån press. Men då, man har ju understudies. Mm. Det har man ju inte i hans bransch.
Nej, det går inte.
Och så mycket folk som är beroende av en. Om inte jag jobbar så får inte de någon jobb. Det är inget bra.
Men de sista 2 åren så spelade han väl inte live ändå?
Nej, men han hade satt djupt i honom, tror jag. Han var inte alls tillfreds med livet. Han försökte allt. Han citerade mig till och med Carl Jung helt plötsligt. Ah, Jung is the king! Mm. Oj, tänkte jag. Jag är inte den som drabbade mig. Jag är den jag väljer att bli, sa han. Jag tror inte han läste några ord.
För de flesta innebär framgång dock fler möjligheter och att fler människor vill jobba med dig. Men det går också att gå vilse. Det här är Petter Alexis Askegren.
Jag har alltid varit väldigt konsekvent i det jag gör. Alltså i det kreativa, musiken, det som har varit min grej. Alltså när jag gjorde min första skiva så skrev jag texter för att jag älskade skriva texter på svenska. Och jag gör det fortfarande, jag älskar att skriva texter på svenska. Jag gjorde inte en svensk skiva för att det var en hållplats på vägen till någonting annat, eller att det var en språngbräda in i någonting annat eller sådär, utan jag gjorde det för att jag älskar svenska språket och för att jag har växt upp med det här och kände att så här vill jag göra det. Och den så här passionen känner jag fortfarande väldigt mycket, och jag har känt den hela tiden, både uppförsbacke och nedförsbacke har jag känt så hela tiden. Och jag tror att jag har försökt några gånger i min karriär göra musik för att tillfredsställa lyssnare, och då har jag märkt att jag har totalt tappat det och det har bara blivit skit. Alltså det här att man tänker så här, nu ska jag göra en hit för att det ska gå bra. Det blir oftast bara väldigt fel.
Och som du har gett ut?
Ja.
Kan du ge några exempel?
En låt som ligger på min tredje skiva som heter Ayo, tycker jag är en sån låt där vi liksom på något sätt försökte ta in alla ingredienser som man tänkte så här. Men det var för att jag hade den här enorma prestationsångesten och följde upp Bananrepubliken som var en sån här mega skiva och supersuccé. Så jag hade väldigt mycket press på mig liksom och så där.
Kom igen.
Den känns inte riktigt äkta rakt igenom och vi har typ inte spelat den live sedan den turnén som vi gjorde efter det där. Och jag vet att folk gillar det och sådär, men det var liksom ett försök från min sida att försöka göra en hit liksom. Och jag tror att jag lovade mig själv där att sådär kan jag inte hålla på och göra musik på det sättet, utan självklart så liksom gör jag ju singlar och man tänker så här: okej, det här är en stark låt och så, men inte på det uträknade sättet som vi gjorde då.
Utifrån sett kan en framgångsrik människas liv se så sjukt okomplicerat ut. En spikrak väg uppåt, framåt. Tänk då att Alicia Vikander, en av våra största filmstjärnor just nu, ja inte bara våra, världens största, faktiskt också känner oro ibland.
Idag när man är typ frilans eller om man gör något artistiskt, så är det alltid så här, man vet liksom aldrig riktigt när nästa jobb kommer och liknande, och det kan vara en jäkla jobbig känsla.
Hur blir man framgångsrik? Ja, att säga någonting som inte låter klyschigt om det, ja det är svårt. Men jag tror att det handlar om att hitta det där som knappt känns som ett jobb för att det är så roligt. Och att inte ge upp med varken letandet eller utvecklingen. Och har du hittat det eller är på väg kommer här tre tips. Det första är från Tobias Forge, han med bandet Ghost du vet. Och det handlar om att påskynda nostalgi. Obligatorisk lyssning för alla som jobbar med reklam.
Ghost gick så himla fort ifrån att vi liksom gick ut med de här låtarna på MySpace och till vi hade skivkontrakt och liksom skulle spela in en platta och det skulle släppas en skiva, så hade det liksom blivit en sån himla hås om bandet. Och är det någonting som jag vet om skivbranschen även innan jag var djupt involverad i den, så var det ju att det kan gå väldigt fort utför. Och speciellt om du blir ett upphåsat band som debutant, så brukar det kunna vara väldigt, väldigt svårt att hantera det. Och allmänhetens attention span brukar vara ganska dålig. Mm. Så att det gäller att göra ett jävla stort intryck väldigt fort för att folk ska minnas dig. Och då tänkte jag att det här var ju liksom också precis i 2010, så var det ju liksom hela den här hipster grejen hade ju liksom verkligen blommat ut, och där allt som är av nostalgisk art är liksom intressant. Gick man in på Urban Outfitters så de sålde skivor, då var det ju bara gamla skivor. Det var ju bara liksom Velvet Underground och nyutgåvor av gamla skivor som liksom redan hade fått någon form av okej-stämpel. Det var bara kult, allt var kult. Så jag tänkte ju att det man måste skapa väldigt fort, det är ju ett nostalgi kring Ghost. Så att det bästa sättet att göra det är ju att Pappa Emeritus, den första hette ju alltid ett. Han hette ju inte Pappa Emeritus och sen kom ettan, utan han fick heta ett från början. Och de flesta har ju inte märke till det, men det var ju någon som sa det liksom, att är det här den första av flera? Ja, givetvis. Mm. För så fort vi kan ta bort honom, då kommer han aldrig komma tillbaka igen. Och då kom den andra och då blev det, han var mycket bättre, han var mycket mer intressant, han var bättre gjord, han var mer utkristalliserad. Men framför allt när tvåan blev till trean, då såg jag resultatet av det som jag ville ha ut av det. Mm. Det var ju att när man tar bort någonting, då kommer folk vilja ha det. För då kommer ju alltid, du bildar små gränser där det finns en, speciellt i hårdrockskretsar och sånt där allting, så det är så himla viktigt att ha varit på plats i rätt tid. Mm. Och det är en stor skillnad på ett gammalt fan och ett nytt fan. Liksom.
Att ha sett Metallica med Cliff Burton till exempel.
Ja, exakt. Strålande exempel på just den där före och efter. Och gillar man Metallica innan svarta plattan eller börjar man med svarta plattan, eller ännu värre var ju liksom om man börjar gilla dem efter Load och sånt där. Mm. Och den skulle jag då kunna skapa i ett mikroformat genom att ta död på karaktärerna hela tiden. Mm. Och på det sättet så skapar man då den här, ja, du börjar ju gilla dem på tredje plattan. Ja.
För att bli framgångsrik måste du också investera. Joakim Lundell, Jockey Boy alltså, har inte varit rädd för att spendera pengar för att komma dit han är.
För mig har inte pengar så stort värde, och nu kanske det låter fel, men det är en positiv mening. Jag fäster mig inte vid pengar, att jag måste ruva på dem som ett ägg under mig, utan jag anser att pengar ska vara rörliga, de ska röra på sig, de ska jobba, de ska investeras. Ibland investerar du i dåliga saker, ibland investerar du i bra saker. Och jag tror att när du lägger det här på din YouTube-kanal, oavsett hur mycket back vi har gått på YouTube, så tror jag att det har ökat vårt marknadsvärde och vårt varumärke. Och jag tror att någonstans vinner jag igen de här pengarna i framtiden. i och med att inte vara kär i pengar utan att kunna släppa taget om pengar, så tror jag att de pengarna kan komma tillbaka sen i vilket fall. Och jag vill bara se pengar som ett verktyg. Det ska vara ett verktyg att kunna göra bättre grejer. Jag mår inte bättre av 12 miljoner på banken.
Och Malin Åkerman, skådisen, har nått sin framgång genom att varva välbetalda jobb med lustfyllda projekt.
När det inte finns några storfilmer eller stora tv-shower eller någonting sånt, så finns det alltid massa jättemysiga independent-filmer. Det finns så mycket i LA. Och jag vet inte, I feel like I've been very lucky, för att varenda gång man känner liksom okej, jag behöver verkligen jobba, det har gått några månader nu och nu jag är redo, så kommer det något manus som antingen är independent och jättemysig och bra roller och så, som aldrig kommer verkligen synas mer än på filmfestivalerna. Men det är också jättekul, så att man får liksom, man säger det, you know, one for the soul and one for the money. Och ibland när båda kommer come together, that's always great too.
Något som Tobias Forge, Joakim Lundell och Malin Åkerman också har gemensamt är driv. En fin scen från Värvet när någon hittade sitt just driv var Adam Pålsson.
Jag gjorde en serie som heter Vera med flera, en barnfamiljeserie för SVT, som jag lyckades trockla mig in i därför att min store syrras bästa kompis är Tove Edfeldt. Och hon var barn- och ungdomsskådespelare och hennes mamma är regissör. Hon heter Katte Edfeldt, en underbar regissör. Hon skulle göra en ny tv-serie och jag frågade Tove om jag fick vara med. Och då sa hon, ja, det vet jag inte, men du kan ju få provfilma i alla fall om det finns någon roll som passar. Och då fick jag vara med. Och första inspelningsdagen så var vi på Skärholmens torg. Och då skulle vi gå över torget, jag och två andra, och ha en dialog. Och mitt i den där dialogen, jag var ju rätt nervös och spänd och så tyckte jag att jag var dålig liksom. Jag tyckte jag sa en replik fel eller någonting, så jag bröt tagningen mitt i. Och då sprang Katti fram till mig och sa, vad håller du på med? Ja, nej, det var inget bra. Det var skitbra, du kan inte bestämma, du kan inte bryta en tagning, Adam. Nej, men vadå, jag var inget bra. Vet du vad, du får aldrig bryta en tagning. Du får göra klart tagningen och sen kommer du till mig om det är någonting som du känner att det där var inget bra, det där var inget bra. Så pratar vi om det så kan vi ta en till, men du kan inte bryta tagningen. Ja, okej, okay, liksom.
Och sen dess har du inte brutit en tagning?
Nej, det har jag nog inte gjort. Och det var massa såna här basic grejer som att du får inte titta in i kameran. Ja, men du vet, såna här super 1A-grejer som jag inte hade en aning om. Och jag fick en sån jävla kick av att bli tagen på allvar. Att det förväntades av mig att jag skulle leverera precis som alla andra. Och alla arbetade mot samma mål. Oavsett vad man hade för uppgift och vad man hade för profession, så var alla på tårna för att resultatet skulle bli så bra som möjligt. Och när jag kom hem så var jag helt uppfylld på ett sätt som jag aldrig varit om någonting. Och hela min familj var ju, de var ju supernyfikna och ville höra om jag hade träffat några kändisar och hur var det och liksom berätta allt. Och jag bara sa, hörni, backa. Jag vill vara i fred. Alltså gick jag upp på mitt pojkrum och så la jag mig i sängen. Och så bad jag till Gud faktiskt också att, snälla, låt mig få ägna mig åt detta i resten av mitt liv. Då är jag nöjd. Jag skulle helt enkelt bara in i detta. Och jag blev besatt.
Och någon som pratar fint om drivkraft, härligt ord för övrigt, är Marie Göransson. Så här säger hon i söndagsintervjun i P1 med Martin Wiklin, som får avsluta detta första temaavsnitt av Värvet. Värvet och framgången.
Jag var nog väl en 6-7 år. Vi var på landet och alla kusiner. Och så hade vi granne med en bondgård. Och så hade de ordnat då, min pappa och min mor, att vi skulle få hoppa. Och så hade de gjort en stor topp med hö och så hoppade vi uppifrån ganska högt. Och alla barn hoppade där och det var ju jätteroligt, alla skrattade. Och sen plötsligt så tittade de upp på mig och väntade på min tur. Och vad som flög i den hjärnan, det vet inte jag. Men då sa jag i alla fall att här ska ni få se på en som kan hoppa utan hö. Och så hoppar jag bredvid hö. Alltså det är så genomkorkat, va? Och bryter båda fötterna och gick hela sommaren och de var ju vansinniga på mig. Men jag vet inte vad som hände. Jag ville ha att alla, jag ville göra något speciellt.
Du ville bjuda på något oförglömligt.
Ja, alltså något som var, men det var ju inte genomtänkt. Det var bara en impuls, va? Som kom genom den där lilla flickkroppen. Och den impulsen, det var väl den som fick mig vidare till teatern sen, tror jag.
Stort tack för att du lyssnade. Glöm nu inte att följa Värvet i sociala medier, Facebook och Instagram till exempel, för en massa härligt kring den här podden som ju är min största bedrift professionellt.
Kram och tack så mycket. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.